Det blir ännu mer meta nu. Ja. Vi skulle ta det.
Bara så många lager.
Ja.
Inception. Har du sett den?
Mm. Jag hörde att Inception, jag hörde att inte ens skådespelarna själva visste hur riktigt hur det fungerade
slutet. Nej, precis. Det, om man ser den och vet om att det kommer vara en lite komplicerad film, då är det inte så svårt att hänga med. Men om man inte vet det och bara liksom, åh, fräck film, bara titta, då kan det nog bli lite tung, för det, det är någonting helt nytt.
Mm.
4 av 10. Nej, den är nog 8 av 10, så var det kanske.
Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet bara, jag är väldigt kär i han Joseph Gordon-Levitt, eller hur man uttalar det.
Mm.
Han är med den.
Mm.
Han som spelar killen i 500 Days of Summer.
Just det. Och jag var ju lite kär i Ellen Page också. Hon var med i den. Det har vi ju pratat om tidigare.
Ja, just det. Är det tjejen?
Ja, hon är den yngre tjejen som är en sån här fantastisk arkitekt på typ, ja, vad är det? Hitta på saker i sina drömmar.
Jaha, jag, eller menar du Inception nu?
Ja, Inception, ja.
Jaha, för jag hade för mig att det var Zoe Deschanel som var med i 500 Days of Summer.
Ja, ja, jo.
Det är det väl?
Ja, det är det. Och han, Gordon, just det.
Mm.
Den har jag bara sett några minuter av.
Den ska tydligen vara ganska bra, fast lite, lite väl indie.
Ja.
Kanske.
Den har sådär somrigt härligt soundtrack för mig, som jag har lyssnat på ibland.
Va? Vad menar du?
Filmen har ett soundtrack på Spotify.
Och det är somrigt.
Det är somrigt och härligt.
Okej.
Skrattar du bara för att det ska bli skratt nu?
Ja.
Ja. Då så, kära podcastlyssnare, här kommer avsnitt 6 av Kulissen. En podcast som berör ditten
och datten runt det som kallas för smask.
Ja, vi finns på smask.org,
iTunes och mobila podcastappar.
Som vanligt.
Som vanligt.
Vi håller oss till det.
Mm.
Våra sponsorer är följande. Vill du?
Ja, jag kan köra då. Västra Värmlands Sparbank.
Mm.
Härligt.
Då tar jag Noise frisörsalong,
Ica Palmviken,
Mabi biluthyrning,
Jennys restaurang och hotell,
Ingestrands camping,
Nordells konditori,
Teaffären,
Solrosens blommor
och godishuset.
Och alla de här gör ju det hela möjligt då för hela smaskproduktionen att ge 100%.
Ja, det kommer skänka energi och glädje på alla sätt. Alltså om vi ser till det här paketet vi har då, så har vi banken. De bidrar med, ja det kan man förstå vad då. stylister, mat, bilar, restauranger och kondisgrejer och te och blommor och godis. Det är mer än vad jag behöver för att vara lycklig.
Ja, som att öppna Pandoras ask nästan.
Ja.
Och det liksom bara sprutar ut av glädje.
Ja, just det. Det kommer vetekransar och uthyrningsbilar. Och
det var så roligt när jag pratade med Nordells konditoriet.
Ja.
Och så var jag lite... När man går i såna här processer kring att söka bidrag på olika sätt.
Ja, just det.
Så tänkte jag, men jag vill inte ta i för mycket.
Nej.
Liksom. Så jag sa, men vad tycker du? 50 bullar, är det lagom? Sa jag. Och då sa han, det blir jättebra. Alltså vi har cirka 1000 bullar på 40 minuter.
Oj, herregud.
Ja, jag vet inte hur han håller på.
Men hur många människor behöver man då egentligen?
Men antagligen har de väl någon slags maskin då, som rullar och fixar.
Fast de gör ju allting för hand, har de ju sagt.
Jo, ja det har jag ju sagt väldigt tydligt.
Men de kanske har en sån här stor ugn liksom som rymmer 1000 bullar, för de har väl inne i, jag vet inte hur, jag är inte så bra på att baka just bullar, jag är bättre på sockerkaka, men jag vet inte hur länge en kanelbulle är i ugnen.
En bulle i ugnen?
En kanelbulle
i ugnen. Nej men Jag förstår ju skillnaden. De gör sina saker för hand genom maskiner. Ja. Det är ju mycket, mycket, mycket bättre det än att det kommer frysta bake-off-bullar. Liksom.
Ja, alltså Nordells konditori är ett väldigt bra och trevligt konditori. Mm. Med fina bakelser och kakor. Och...
Om man väljer konditori i Arvika så är det ju främst Nordells man tänker på först, tänker jag.
Ja, det är samma här. Det är... Jag vet inte om det beror på att det är det som jag bor närmast också av kondisarna som finns.
De har valt rätt läge också, kanske. Ja.
Men en ugn då som rymmer 1000 bullar, hur stor behöver inte den vara egentligen?
Ja, ungefär som detta rummet kanske. Nej.
10 gånger 10 meter.
Ja, kanske. Någonstans runt där. Vi får, kanske får åka dit på något slags studiebesök någon gång och se.
Det kanske vi kan be om eftersom vi nu har ett samarbete med dem. Mm. Det vore roligt.
Mm. I slutet av den här podden så utlovar vi här med också, eller vi hoppas det i alla fall, en intervju väl?
Mm.
Med en intervju nummer 2.
Ja.
Med någon person som har en större del i smask att göra.
Ja, det ska bli skoj.
Mm. Intressant.
Mm.
Så lyssna vidare för då kommer det mycket roligheter, hoppas vi.
Mm.
Precis.
Inte bara vi två.
Nej. Jag har tänkt på om vi ska gå vidare. Kan vi göra det?
Det kan vi göra.
Jag har tänkt lite extra på en sak. Någonting som är diskuterbart i nu, liksom, i nuet. Mm. Någonting som är i ropet. Vår generation har ett väldigt större hävdelsebehov än tidigare någonsin, tror jag.
Okej. Okay. Ja.
Kan du hålla med om det?
Ja, absolut.
I och med liksom... Facebook, Instagram och Twitter och allt vad det är. Liksom, att man ska visa sin goda sida, eller man ska säga friska, rätvinklade liv. Liksom.
Ja, just det. Och det är både bekräftelse är både livsnödvändigt och lättillgängligt också.
Mm. Ja, det är lätt att lägga ut en nyttig frukost på Instagram.
Som jag gjorde häromdagen.
det var faktiskt inte det jag tänkte på. Men, och alltså jag menar inte att jag kommer med några, att det här är någonting nytt, att jag är högsta hönset kring såna här funderingar liksom.
Nej.
Det har väl varit i ropet ganska länge. Men om man ska penetrera lite mer så tänker jag att det finns lite olika typer av hävdare, eller man ska säga.
Ja.
Olika hur det här visar sig i media.
Mm.
Vilka personer är vilka liksom.
Ja.
Så jag har gjort en lista.
Kul.
Och jag tänkte då att du ska bestämma vilken utav de här, vilken hävdare är du?
Okej, okay, ja, kul.
Vi får se. Den första, den är lite klassisk då. Rätsida på livet hävdaren. Och det kännetecknas med att man är nyduschad och är fräsch och gör ett sunt nedstamp i media liksom.
Okej.
Okay. Det är nummer 1.
Mm.
Nummer 2, det är liksom motsatsen till det. Eller faktiskt systemhävdaren.
Mm.
Att de är ganska svåra att upptäcka för det första.
Mm.
För de gör inte så mycket väsen av sig på sociala medier. Men de finns där ändå. Mm. De gömmer sig liksom i cyberspace-djungeln, eller man ska säga. Nummer 3 är storstadshävdaren.
Okej.
Okay. Den bor i en storstad, men gör allt det som man gör på landet. Liksom. Eller sådana som du och jag.
Mm.
Men och hur ska man förklara? Det är viktigt för dem att de faktiskt kan hugga ved eller göra sådana här saker.
Att man är en man med hela kittet eller kvinna. En hen med hela kittet. Och,
ja, helt enkelt. Men vi som kommer från landet, vi behöver liksom inte ha den här hävdelse eller bekräftelsen. För vi även om vi aldrig någonsin har huggit ved i hela vårt liv, så vet folk att det kanske de gör ändå. Liksom.
Mm. Ja, för vi kommer båda från landet.
Mm, det kan man ju säga. Så då kanske den stryks då? Det här kanske inte är du?
Nej, jag är nog i så fall...
Men jag har en till.
Ah, okay, ja.
PK-hävdaren.
PK-hävdaren.
Den politiskt korrekta hävdaren.
Ja, ah, okej.
Okay. Den här, med tanke på vad som kommer nu i framtiden, alltså bara ett halvår till ungefär med politik och allt det här, man ska rösta.
Mm.
Så märker jag att den här gruppen växer ganska rejält nu.
Mm.
Alla lägger ut sånt som de inte riktigt är nöjda med på olika medier. Och de säger att det här är illa i Sverige och så vidare.
Mm.
Och att man ska vara man får inte göra precis som man vill. Man måste vara korrekt.
Ja, just det.
Och att det här är då också ett sätt att hävda sig. Att man visar då för resten av världen att ja, men jag är faktiskt, jag tänker faktiskt extra mycket på det här.
Var är de fyra som
det är? Det är de fyra. Är det ett, två, tre eller fyra?
Jag är inte tre och jag är förmodligen inte fyra heller. Även om jag tänker ganska mycket på politisk korrekthet och så. Men sedan så är jag nog en blandning av ett och två skulle jag vilja säga. För jag tycker ju om att framstå som sund, om man säger så då.
Mm.
Men jag gör det med en ironisk vinkel att... jag kanske svär mycket eller liksom så här kallar saker, inte kallar saker, men jag liksom, ja, det här var väl inga problem ungefär.
Ja, just det.
Lite faktiskt system på det sättet i så fall. Så ja, någonstans ett, två där. Jag kan inte riktigt säga vilken.
Det finns ju i och för sig en femte hävdningsgrupp.
Okej.
Okay. Podcastgruppen.
Podcastgruppen, ja. Är du en tävlingsmänniska?
Ja, ibland faktiskt.
Ja. Jag ser ju inte mig själv som en tävlingsmänniska överhuvudtaget, för jag har aldrig sysslat så mycket med sport. Lite grann har jag gjort och så, men jag ser mig absolut inte som en tävlingsmänniska. Men jag kommer tänka på vissa saker, att ibland så ställs man ju inför små bara test eller små korta tävlingsmoment med sina vänner och sådär. Och man har ju en del vänner runt om sig som är tävlingsmänniskor så in i helvete.
Det stämmer.
Det här är inget liksom som har hänt nyligen så. Men varje gång jag ställs inför en tävling mot en person som är tävlingsmänniska, då blir det helt plötsligt extremt viktigt att jag vinner. Inte för att jag vill vinna, utan för att jag vill att den här personen som är tävlingsmänniska ska förlora. Så att den personen inte kommer gå liksom...
bygger på liksom.
Ja, njuta i sin... över att den personen bemästrade mig i det här momentet eller så. Men då har jag undrat om det är precis samma sak. Att jag är inte ute efter att vinna i första hand, utan jag är ute efter att personen tävla mot ska förlora för att han inte ska kunna götta sig i det.
Bygga på liksom sitt självförtroende ännu mer på något vis.
Ja, precis.
Och det... få ännu sämre vinnare. Liksom.
Och det är inte det att jag är en dålig vinnare då, att om jag väl vinner att jag klankar ner eller så på den personen jag tävlat emot. Utan det är bara just för att slippa se det här nöjda leendet hos den hos tävlingsmänniskan som vann över mig då.
Ja, för precis, för om du skulle vara en dålig förlorare i ett sånt sammanhang, så när du tävlar mot en människa som har väldigt högt har en väldigt hög tävlingsinriktning eller vad man ska säga. Då har du grävt din egen grav på något vis.
Ja, precis.
Att du tycker att det är lika viktigt som den också.
Ja. Så jag undrar inte om det är precis samma sak, att jag blir precis lika mycket tävlingsmänniska i alla fall. Att jag bara lurar mig själv med att jag inte är tävlingsmänniska för att i så fall kunna trösta mig själv de gånger som jag förlorar.
Men när ni går in, vi säger att du och en person går in för att tävla mot varandra och du vet att den här är en 100% tävlingsmänniska. I början så är ni båda två de nollställda, eller man ska säga.
Ja, just det.
Och då blir det en stor skillnad. För du går inte in med inställningen nu ska jag vinna eller nu ska han förlora.
Nej.
Utan det kanske kommer med tidens gång. Men däremot så vet den som har en hög tävlingsinriktning, den vet redan från början då kanske. Skulle det vara den stora skillnaden då?
Det kanske är det. Med vilken infallsvinkel man har i det.
Mm.
För jag har ju vänner som är liksom, man kan bara säga på skoj säga att ja, nu ser jag vem som äter upp snabbast och så bara stressar i sig maten. jag vill inte se mig själv som den typen av tävlingsmänniska, men jag vet, när det väl gäller så...
I helgen nu så var vi och spelade biljard på ett inneställe i stan. och ganska snabbt, eller i början så såg man då den här skillnaden då bland vilken inställning man hade till att spela biljard. För vi var ganska många, man fick spela i lag då liksom. Och efterhand så såg man då att de som inte riktigt ville ta del av den här tävlingen droppade liksom av på grund av den höga tävlingsfrekvensen, eller vad man ska säga.
Ja, just det. Jag förstår.
Och det är inte jättekul. Jag känner ändå att jag kan ställa mig emot det. Jag tror att jag är lite lik dig också. Jag har ganska hög tävlingsinriktning liksom. Men jag tycker att jag fortfarande är en väldigt god förlorare kanske.
Ja, det tycker jag att jag med är.
Det tror jag att du är faktiskt.
Och jag är övertygad om att jag inte är en dålig vinnare i alla fall. Inte så att det märks i alla fall.
Men nästa gång du möter en tävlingsinriktad människa, kan du ställa den här människan på tvärs på något vis som gör att han eller hon glömmer av dens tävlingsinriktning?
För att få det till att bli mer som en lek på skoj.
Ja, neutral.
Ja, kanske om jag skulle ge personen en snyting så att hen svimmar av. Och sen när personen vaknar upp igen så bara hurra, du vann! Och du sprang rätt in i väggen! Du var så himla inne i det. Oh, wow, du är grym!
Och så står paraden där också och
Ja.
hyllar den här personen.
Som mår jättebra, men egentligen så har han legat kvar på startlinjen hela tiden.
Som vi sa i inledningen av denna podcast så har vi nu med oss gäst nummer två i ordningen på Kulissen-podden.
Ja, och det är vår koreograf på Smask som heter Julia Haslid.
Äntligen, välkommen.
Äntligen.
Tack så mycket, tack.
Skönt att du vill vara med. Det brukar ofta bli väldigt kul med att ha någon extra krydda i vardagen liksom.
Ja, jag är väl en krydda.
Jo, det tycker jag. Det kan vi nog alla hålla med om. Det tror jag.
Ja.
Vi kommer till det senare kan jag säga.
Ja.
Vem är du då? Och vad gör du här?
Är det inte jättejobbigt med en sån fråga, så här, vem man är? Eller, jag vet inte, jag
Men
tycker
vi
sånt är
tänker att
svårt.
du kan berätta lite om vad du gör på Ingesund och
Ja,
vad din
okej.
roll i Smask är. Lite kortfattat
Okej,
bara.
många tror ju att jag går lärarlinjen, säkert fyran eller femman. Men nej, så är det faktiskt inte. Jag går inte ens lärare, utan jag går i den förberedande linjen till att komma in på lärare, M60 då.
Är det för att du har ett vuxet utseende? Eller
Jag
ett vux
vet inte, och sen så känner jag mig väldigt bekväm här också. Så att jag vet inte, och väldigt snabbt blev jag bekväm. Så att jag vet inte om många som går i min klass trodde att jag, men jag vet inte, gick lärarlinjen bara. Att
Men
jag var.
jag har också fått en fråga. Jag fick den frågan för några veckor sedan. Det var en som undrade om jag skulle ha examenskonsert snart. Ja. Men så är det inte. Den är långt bort.
Du är lite examenskonsertkompatibel faktiskt.
Kanske är det.
Det är ju jätteroligt. Vad märkligt.
Jag är gammal.
Nej, det är
Du ser gammal ut i alla
Nej.
fall.
Du kanske också har en ganska chill aura, så du kanske också så här trean, fyran, lärarlinjen. Jag vet inte.
Det kanske har någonting med det då, helt
Men
enkelt.
både du och jag, Julia, vi umgås ju med sådana som går i trean, fyran.
Ja, precis.
Det beror säkert på det. Det har ingenting med utseende att göra.
Nej, nej,
Alltså,
nej.
nej. Nej, okej.
Nej.
Men du går här på förutbildningen då?
Klassisk sång. Det är också ganska random, men det är jätteroligt. Spännande så. Jag har ju sjungit väldigt mycket olika genrer, men det känns bra. Det gör det. Men får jag önska så går jag nog RI om jag kommer in på lärare.
Ska du söka det också?
Yes.
Yes eller jazz?
Yes, yes. Yes.
Okej. Men din roll i Smask då?
Ja.
Ja, vad gör du?
Jag är ju koreograf och min uppgift är ju att se till att mellanakten blir den bästa och mest storslagna hittills i Ingesunds historia. Har jag ju tänkt i alla fall. Och se det som mitt livsverk. Lite märkligt kanske, men jag gör det.
Och det är vi ju väldigt glada för att du gör det på något vis. Eller jag vet att de i Smask-projektgruppen är väldigt glada för att du är så driven i det.
Men det känns som att det händer mycket saker runt dig. Det står inte direkt stilla.
Nej, det gör det nog inte.
Nej.
Jag vet inte. Nej, men och det här ska ju bli jättespännande för att jag har ju varit nere till Karlstad och raggat sex tjejer som går motsvarande, alltså Dan 60 i Karlstad, som ska komma hit. Så nästa helg har jag första rephelgen med dem. Och det blir ju jättespännande, för jag har träffat dem en gång.
Hinner du det?
Hinner
åka ner. Rephelg?
Ja, det kommer bli så här. Jag kommer åka och repa, och sen så kommer jag åka till Arvika och ha föreställning, och sen så kommer jag åka hem på kvällen, och så repar jag i Karlstad på dagen, och sen så föreställning, för vi har föreställning både fredag och söndag. Så det blir lite intensivt.
Hör ni nu, podcastlyssnare, vilket jävla arbete den här tjejen gör.
Men jag är inte som en blebbe.
Inte?
Okej, okay, kanske snäppet under, men så mycket har jag inte.
Vad menar du med Emily Hebbe?
Nej, men Emily Hebbe är ju den som har mest bollar i luften någonsin. Som jag vet inte, jag har aldrig träffat en människa som är så driven och har så mycket för sig. Men jag kanske ligger nära där alltså.
Du är i vattnet och skvalpar där, det tror jag definitivt.
Alltså jag älskar Emily Hebbe, nu var det inte så. Men...
men har du gjort något liknande tidigare som du kan ta...
Nu ska vi se, alltså jag har ju dansat och varit med i väldigt många produktioner. Och jag minns ju på gymnasiet så satte jag ju upp en egen stor dansföreställning. Like Macbeth heter den. Yes, I was deep back then. Och sen så när jag gick i Oslo på båda akademier direkt efter gymnasiet, de två åren där, så var jag ändå väldigt alltså driven och styrde mycket vad gällde våra egna konserter som vi hade i min klass. Mm. Alltså vad gällde koreografier till alla låtar vi hade, liksom musikallåtar. Mm. Så. Mm. Men det här är ju alltså 9 minuter. Det är så långt har jag ju aldrig koreograferat.
Och då syftar du på mellanakten?
Ja, precis.
För den är ganska lång då?
Ja, det är den. Fast den kommer att kännas jättekort.
Ja, antagligen.
Ja. Mm. Och jag ska väl säga också att vi har ju en kör på 6 personer också, som också hela tiden är med. Så att jag koreograferar ju inte bara dansarna, utan det ska ju vara en sån helhet också. Så det blir ju, det blir en utmaning, men det känns ju som att jag kan ro i hamn. Men,
Du pratade lite om att du har varit i Oslo.
Ja.
Jag vet att du har varit i USA också. Du är ganska berest av dig.
Ja, jo.
Vad gjorde du i USA?
Jag gick ju ett sånt här high school-år. Mm. Var senior.
Vart i USA?
En timme utanför Washington DC.
Jaha.
Ja. Så det var istället för att ta studenten så åkte jag ju ett år. Och så tog jag studenten med 90-erna. Så det är därför jag liksom ligger ett år efter. Typ.
Ja, men då är det som jag då. Jag har ju också legat ett år efter.
Jaha. Du tog studenten med 91-erna?
Det är därför jag är så 91 kompatibel tror jag.
Ja, men jag är väldigt 90 kompatibel.
Eller jag känner mig som det i alla fall.
Jag med.
Vi borde köra bakgrundskoll på dig med, för det kommer fram saker som jag inte
har någon. Ja, men varför du någonstans? Eller vad?
Nej, jag gjorde bara ett felsteg. Jag fattade inte att det var musik jag skulle hålla på med.
Det, alltså, om jag gissar så tror jag att det var, säg, samhäll då.
Nej.
Nej, okej.
Det är något helt annat. Det är IT.
Fan, jag tänkte fan gissa det. Det var min nästa. Som så här John Bauer, IT.
Jag var en sån friskola grej.
Ja, precis. Så jag gick ett år på IT-gymnasium, ettan då, och så gick jag färdigt i året, sen med musik.
Ser man på.
Och det var som en sån här blomma liksom, blomma upp. Har ni haft en sån period någon gång när man bara inser att, inte att det kanske var dåligt innan alls, utan att man bara, jaha, det var det här som var meningen med livet kanske, eller det blir så jävla töntigt att säga meningen med livet, men att man blev så mycket mer människa helt plötsligt.
Jag vet inte, jag tror jag kände en liten sån i och med det här projektet. Det har jag känt. Jag har nog inte känt en lika stor som du där. Men ändå liksom när dansarna var klara och kören var klar. Och jag minns att du liksom bara, men hur kan du veta allt? För jag minns att jag liksom så här, det här och det här ska hända. Och det här och med frisörer. Och du bara, men hur liksom vet du? Och jag bara känner så här, jo jag vet för att jag kan det här. Mm. Det här är det jag kan. Mm. Så det var en liten sån... Åh, jag är precis där jag ska vara. Och tänk i framtiden om jag skulle kunna få betalt eller jobba med det här liksom heltid.
Det vore ju fantastiskt.
Mm.
Sen undrar vi lite vad som krävs för att göra ett sånt här scenbidrag så bra som möjligt.
Jag vet inte, man måste ju verkligen vara tydlig med vad man vill göra. Och till exempel, vi var ju hemma hos Pierre och såg Smask från Piteå. Och där hade de ju också verkligen satsat på dans. Det var ju jättekul att se. Men Piteå har någon danslinje så.
Jag tror det.
Ja. Och där var ju ouvertyren och mellanakten väldigt, alltså det var ju vackert och fint och väldigt tekniskt bra och så.
Mm.
Men jag ville gå åt helt andra hållet. För jag, alltså det jag älskade är ju rått och sexigt på scen. Liksom. Mm. Så att jag vill ju ha väldigt, alltså lite mer Wallmans om man tänker så. Alltså,
ja, okay.
Och meningen är ju att jag vill att publiken ska vara med hela tiden. Det ska inte vara så här, nu står vi på scen och ni sitter där och tittar. Utan helst, om jag fick önska, så i sista låten så står alla upp i hela salen. Och det är bara sånt ös.
Mm. Förlåt, Wallmans, vad menar du med
det? Wallmans är ju, det finns ju både i Sverige och Norge och Danmark. Alltså det är ju liksom en sån här krogshow kan man säga, där servitörerna är artister. Så de serverar och samtidigt så går de upp och kör liksom massa nummer. Och det är väldigt mycket, alltså de har ju väldigt snygga kläder och det är eld och det är akrobatik och det är liksom, jag vet inte, det är lite, och jag har så konstiga uttryck, men de köttar väldigt mycket. Det är inte det här fina, alltså, utan det är show liksom. Mm. Och det är ju det jag vill göra, så att jag vet ju att jag kommer att få vara väldigt liksom med tjejerna, de är ju jätteduktiga, men att det gäller att man är tydlig. Alltså redan nästa helg och första repet, att så här vill jag ha liksom.
Mm.
Och att jag redan, och även med kören, att man tidigt försöker att lägga på liksom ögon, och att det inte bara blir steg ett och höger vänster, utan, utan liksom hela kroppen måste vara med. Så att det är ju väldigt viktigt att jag är tydlig och jag vet vad jag vill, och att, att jag kommer förberedd. Så.
Det är ett ganska tydligt drag i dig, tycker jag. Jag vet att vi har pratat om det många gånger.
Mm.
Alltså ditt kroppsspråk.
Som du gör nära.
Jag älskar ju det på något vis.
Alltså, ja.
Om jag ska försöka förklara det bildligt för lyssnarna, så är det att Julia har en sol framför sig som hon liksom virar händerna runt om hela tiden.
Yeah.
Som ett hjul eller någonting, att hon alltid har en rörelse med sina händer på något vis när hon ska förklara, om det så bara är en dagmask hon ska förklara.
Ja, man kollar med, det är mycket huggigt och ganska eldigt liksom.
Ja, eldigt. Köttigt kanske.
Köttigt kroppsspråk.
Nu var jag duktig, nu satt jag faktiskt bara och räknade på händerna, eller hur, nu när jag pratade. Ja. Nu gjorde jag inte den, utan
ja, just det.
Jag satt och räknade. Och
du missade hjulet den här gången alltså.
Ja, men hjulet är nog med.
Mm.
Ja, precis. Veva.
Men kommer det någonstans ifrån? Ditt tydliga kroppsspråk alltså?
Nej, jag vet inte. Och jag tänker på en gång på min familj så där, om det är någon mer i min släkt som är väldigt yvig. Och det är det ju inte. Utan jag är ju verkligen en liten egen filur i min släkt. Som, jag vet inte, jag har ju alltid varit så. Jag kan ju inte säga att det är någonting som har kommit senare. Utan jag har ju alltid varit väldigt, men jag älskar ju att stå på scen och liksom synas, och jag vet inte, och uttrycker mig väldigt, väldigt mycket med kroppen liksom. Det är en ganska tydlig skillnad på mig och Johan till exempel. Fast alltså, nu menar inte jag någonting negativt, men du är ju ändå väldigt, alltså, samlad i ett paket.
Det liksom tror jag stämmer.
Det, ja, och det liksom, du lyser ju trygg, alltså det är ju trygghet man ser i dig liksom. För jag vet att jag ibland kan kanske verka lite oseriös liksom, i allt vevande.
Okay.
Men det är ju väldigt skönt att ni ändå tycker att det inte är liksom så mycket vevande. Utan nej, att jag ändå, men jag är finns, ju seriös person.
Det
men
finns
ju
någon alltså det jag försöker säga, att det är nästan någon sex appeal på något vis i att ha, att vara tydlig eller ha ett tydligt kroppsspråk på något vis.
Mm. Och det, ja, men vara trygg i kroppen. Ja. För det är jag ju. Jag är ju väldigt trygg.
Det ser man ju.
Samtidigt som jag liksom nu i musikalen, jag blir tillsagd, inte så mycket höfter, Julia, du svänger på rumban hela tiden. Och det är jättesvårt, för jag är ju verkligen, nu tänker jag på såhär, visste katt, ni vet, med fåglarna.
Jag kommer ihåg första gången som jag minns i alla fall.
Spannade in min rumpa.
Ja, precis. Nej. Ja, det kanske var i samband med det också.
Ja, tack.
Nej, första gången som jag minns i alla fall att jag träffade dig, så var du på en maskerad. Och så kommer du som Super Mario och är helt galen och svänger
om. Alltså Pierres blick när jag kommer in, det är verkligen,
Svänger om sig in i helvete och liksom hela lägenheten börjar snurra på mig.
Ja, men det är väl det som är lite, och det är en jättebra egenskap som är någon som du liksom är med koreografgrejen, att man liksom kan ta världen med storm på något vis. Alltså det tar det tar en millisekund, sen är man liksom inne i Julias fart och fläkt och kött liksom.
Ja, och det är ju en kanonbra egenskap i det här sammanhanget också med koreografjobbet som du har.
Ja, jag är ju mitt esse där, verkligen.
Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Sen undrar vi lite vad du tror om Isunds chanser för det här året.
Jag vet inte, jag har ju verkligen inte hört, jag har ju inte hört någonting av bidragen, inte alls.
Nej.
Och inte jobbat med någon grupp riktigt än.
Mm.
Så att det är jag har faktiskt ingen aning.
Men
så.
Vi kan säga, vilken känsla får du när du jobbar med det? Känns det som att det här kommer bli så jävla bra?
Ja, alltså mellanakten. Mm. Ja, för min egen del så ska jag ju göra allt i min makt för att det ska bli så bra som möjligt.
Mm.
Men jag vet ju inte riktigt alltså, vad gäller bidragen och om, alltså, för det var, eller vad det är du menar, alltså hur det skulle kunna gå. Jag vet ju bara att vi, alltså i smask, vad säger man, styrelsen, kommer göra vårt bästa för att deltävlingen här ska bli så bra som möjligt.
Mm.
Och då får man ju bara hoppas att bidragen känner av det och verkligen vill göra sitt bästa också, liksom.
Mm.
Okej, då ska vi börja runda av den här intervjun. Det har varit jättekul att ha dig här.
Ja!
Verkligen.
Ja.
Får jag fråga de här kallingarna också som jag har signerat?
Ja, just det.
Det här är...
De är ju ännu mer värdefulla nu, det måste vi väl...
Verkligen.
Ja.
De går upp en 100 i värde på autografen.
Som förra veckan så var det så att vi drog igång en tävling gällande ett par kalsonger med massor med signaturer på.
Mm, de är redan helt nedklottrade. Och fler ska det bli.
Fler ska det bli och de kommer bli till slut bli ovärdeliga. Dessa ska vi lotta ut, kanske i nästa avsnitt.
Mm, kanske nästa avsnitt.
Vi förklarar väl mer sen kanske.
Ja, det kan vi göra. Okej, men tror vi båda tänker att Julia har utstrålat ganska mycket värme och spontanitet i det här. Så vi har ju faktiskt en plats ledig i Smask också. Eller ni har det, kan jag säga.
Ja, vad tänker du på då?
Ja, som någon slags sidekick kanske. Till... den ännu ej avslöjade konferenseraren.
Ja, shit. Fan vad smart du är. Vänta lite. Alltså, tänk, du tänker alltså att vi har ju en hemlig konferenser och att Julia då skulle kunna vara...
Vadå, som hon Norell Refai eller något? Fast ja, mycket bättre.
Fast
ja.
Bättre?
Ja.
Det kanske är skitsmart.
Det blir nog väldigt bra.
Vill du vara det? Alltså, det betyder väl typ stå i green room och... prata med artister och när de får sina tolver typ.
Ja, det låter ju verkligen som någonting jag ska göra. Eller?
Säg ja.
Ja, men det är klart, va? Har en liten tjusig klänning på mig. Och...
Då kommer du få mig med på, inte nog med att du kommer vara bakom produktionen, då kommer du synas framför också.
Yes! Det är därför jag gör det här. Nej, men wow.
Men skitbra. Vi tar det mer sen du och jag då.
Sidekick alltså.
Mm.
Mm-hmm.
Mm. Men då kanske det är dags att runda av helt enkelt nu med denna trevliga stund som avslutning.
Ja, och vi gör som vi gjort tidigare att gästen får presentera veckans tribute.
Mm, men först vill jag bara förtydliga att vi har ju en mailadress man kan maila som heter ingesmask@gmail.com.
Ja, vi har en Gmail.
Gmail! Och där kan man komma med både ris och ros och... kommentarer på det vi har sagt. Kanske någon som korrekturlyssnar eller någonting, om vi har sagt någonting som låter väldigt fel.
Vi läser allt om vi hinner. Ja. Och vi har också en hashtag som vi gärna ser att ni använder på Instagram och det är #ingesmask.
Och vi fortsätter den här tävlingen då som vi gjorde i avsnitt 5 som går ut på att man när man har gjort en god gärning kan ta en bild på sig själv.
Ja. Inte jättestort gensvar än, men jag hoppas att vi får några fler nu.
Mm.
För nu har vi liksom priset här i vår hand också.
Precis. Ett par fulltecknade kalsonger med Musikhögskolans massa signaturer helt enkelt.
Ja.
Som man kan vinna om man lägger upp en bild på sig själv när man ser fruktansvärt glad över när man har gjort någon annan en god gärning.
Mm. Så gör det och så var med och försök, eller hoppas att du vinner.
Och med detta, Julia, skulle du vilja vara snäll då att på veckans tribute denna veckan som vi gör varje vecka då som en avslutning, en litet musikaliskt inslag?
Ja, veckans tribute framförs av ingen mindre än Jakob Antonér. Han ska framföra en egen version av dvärgarnas Misty Mountain från The Hobbit.
Kulissen.
Mm-hmm. Far over the misty mountains cold, in dungeons deep and caverns old, we must away a break of day to find our long forgotten goal. The pines were roaring on the high, the winds were moaning in the night, the fire was windy, flaming spread, the trees like torches blazed.